Välkommen till JP Diskuterar. I den här podcasten diskuterar vi juridiska frågeställningar med kunniga jurister. Så avsätt en stund och låt JP ta dig med in i den juridiska debatten.
Sedan sommaren 2013 pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett nytt bilateralt frihandelsavtal, det så kallade TTIP-avtalet. Som en central del i avtalet avser man att införa regler som ska förbättra amerikanska och europeiska företagsskydd mot oönskad inblandning från etableringsstatens sida. Dessa regler går under samlingsbeteckningen investeringsskydd. I dagens avsnitt av JP Diskuterar ska vi titta närmare på hur investeringsskyddet fungerar i teorin och i praktiken. Eftersom förhandlingarna mellan EU och USA fortfarande pågår finns det inget avtal att analysera i sak. EU-kommissionen avser emellertid att avtalet ska bygga vidare på regler som utvecklas i liknande investeringsskyddsavtal världen över. Till vår hjälp har vi bjudit in Joel Dahlqvist, doktorand vid Uppsala universitet, som forskar i internationell investerings- och skiljemannarätt. Välkommen till JP Diskuterar.
Tack.
För att inleda så vill jag fråga vad man har för syfte med att införa regler om investeringsskydd i TTIP-avtalet.
Syftet generellt sett brukar man säga är en balans mellan att uppmuntra investeringar å ena sidan och att skydda investeringar å andra sidan. Och det har ju historiskt sett skett ganska mycket i en balans mellan kapitalexporterande länder, länder som skickar ut mycket investeringar, och kapitalimporterande länder som tar emot mycket investeringar. Det var lite i den kontexten som investeringsskyddstraktaten växte fram.
Ja, du kom in lite på den historiska bakgrunden till att man började använda sig av investeringsskydd. Kan du utveckla lite hur började man liksom och hur skiljer det sig mot hur man använder det idag?
Det första, om man ska backa hela vägen tillbaka, är bara att göra en liten distinktion som många blandar ihop och som av förklarliga skäl är svårt att hålla isär nu. Och det är mellan handel och sin sida och investeringar och sin sida. Framförallt det som förvirrar är att det från och med NAFTA på 90-talet, North American Free Trade Agreement, och nu med TTIP så har man blandat ihop frågorna ganska mycket och ser till att man tar en helhetslösning på både handel och investeringar i samma traktat. Så har det inte varit innan. Och för oss jurister så är det verkligen en... Det är två olika lådor liksom, med handelsfrågor och investeringsfrågor. Och handelsfrågor är tariffära hinder, tullar och icke-tariffära hinder. Och sånt där som man hör om ganska ofta i nyheterna, antidumpningsenheter och annat. Och vad som är den stora skillnaden är att för handel finns det en multilateral reglering. Det finns WTO, det finns permanent tvistelösning och det finns liksom ett system på plats där man har tagit ett globalt grepp på frågorna. Det som är signifikativt för investeringsskyddet är att det finns ingen motsvarande regim där man på en global nivå har löst hur man ska skydda investeringen. Och det, för att svara på din fråga, har att göra ganska mycket med historiska skäl. Om man backar tillbaka hela vägen så är det ganska viktigt att poängtera, tycker jag, vilket ofta försvinner i de här hetsiga politiska diskussionerna, att det är ingenting nytt med skydd för investeringar i folkrätten som sådan. Det har funnits så länge folkrätten har funnits egentligen. Många hundra år. Framförallt i takt med att nationalstaterna växte fram så hade man som utländsk investerare, egentligen som utländsk person eller juridisk person överhuvudtaget, ett visst skydd om man befann sig utomlands eller gjorde affärer utomlands. Men man hade inte det därför att man själv var utomlands. Man hade liksom inga rättigheter på egen hand för att det är trots allt folkrätt och det är bara stater som är parter i folkrätten. Så om jag förr i tiden och i viss mån fortfarande existerar ju det här såklart. Som ett svensk exempelvis investerar utomlands och upplever att den staten behandlar mig fel. Då har jag ett antal rättigheter till folkrätten. Men jag har dem inte för att jag är jag, utan jag har dem för att jag är svensk. Vilket gör att jag är beroende av min hemstat för att kunna utöva det här skyddet. Så det finns väldigt många fall innan de här traktaten, investeringsskyddstraktaten, började dyka upp. Så var man helt beroende av sin hemstat för att utöva det som i folkrätten kallas för diplomatiskt skydd. Som var liksom, eller är för oss jurister en frustrerande figur, för att det är en ganska icke-juridisk metod för att lösa konflikter. Och kan gå ut på nästan vad som helst egentligen. Men poängen är att man är beroende av sin hemstat, och ens hemstat kan välja att hjälpa en eller inte. Så om jag som svensk upplever att en stat där jag har gjort affärer eller där jag befinner mig har felbehandlat mig på något sätt, så kan jag gå till svenska regeringen, svenska UD, och säga: hörni, nu får ni hjälpa mig. Jag har försökt lösa det här med min värdstat, men det har inte gått bra. Ni måste hjälpa mig. Och då kan UD i princip säga nej, för att UD kan ha helt andra intressen än vad jag har av att lägga press på den här staten. Och i sådana fall är min aveny helt stängd, då kan jag inte göra någonting. Eller så kan UD säga ja, men då upphör det att vara min tvist. Då blir det UDs tvist mot min värdstat. Och då återigen kan UD ha andra intressen än vad jag har. För att det kan vara en viktig handelspartner eller en inte alls så viktig handelspartner. Det kan vara en vän eller en fiende i det diplomatiska spelet. Men poängen är att jag har inte så mycket inflytande över det. Och det här var liksom, var och utanför den speciella traktatsregimen är fortfarande så man skyddar investeringar i folkrätten. Men av flera olika skäl, bland annat de som vi redan har nämnt, att man är i sin hemstats våld, så upplevdes det här i takt med att ekonomin började globaliseras i mitten på 1900-talet som att det var problematiskt. Och sett med investerarglasögon så ger inte det här tillräckligt mycket skydd. Det finns också ett antal rättsfall som har gått till internationella domstolen i Haag, där man konstaterade bland annat att den, om en juridisk person som har blivit kränkt och vill få diplomatiskt skydd, så är det inte aktieägarna som kan driva frågan, utan bara det land där företaget är inkorporerat. Vilket såklart också är ett otroligt stort problem för investerare, eftersom att man typiskt sett äger aktier i ett bolag i ett annat land och inte nödvändigtvis har samma nationalitet som det bolaget har. Och då sa internationella domstolen, det här var slutet på 60-talet, till och med ett berömt obiter dictum, att det är anmärkningsvärt hur dåligt skyddet är för investeringar, men vi måste ändå upprätthålla den här principen. Typ som när den svenska domstolen säger till hint till lagstiftaren att det här suger, men vi måste ändå döma som vi gör, och så får ni lösa det på något annat sätt. Men det var någonstans där i mitten av 60-talet, eller efter andra världskriget i alla fall, som man kan säga att den moderna investeringsrätten började växa fram. Den första biten, bilaterala investeringstraktaten, kom 1959 tror jag, mellan Västtyskland och Pakistan. Och sedan såg man en explosion egentligen under 60- och 70-talen av de här typen av bilaterala traktat. Jag säger traktat också, det är en viktig pedagogisk poäng som jag vill poängtera. På engelska är det en knivskarp distinktion mellan treaty och contract. Under den svenska diskussionen så säger man ofta investeringsskyddsavtal, vilket ju i och för sig är rätt, men avtal är en ganska bred term som omfattar alla typer av överenskommelser. Och jag tycker att det är viktigt att poängtera att det rör sig om traktat, därför att det är mellanstatliga överenskommelser. Det faktum att det är bilaterala traktat vi talar om är då i kontrast till handelsregimen en väldigt viktig poäng, därför att det har varit otroligt svårt från och med 40-talet att komma överens om någon form av multilaterala överenskommelser där man säger: det här är den typen av materiella skydd man kan förvänta sig som utländsk investerare, och det här är den typen av processuella regler man kan använda för att driva igenom dem. Man har försökt säkert 10-12 gånger med multilaterala konventioner i olika organisationer och personers regi, från Havana Charter 1948 hela vägen fram till ett som höll på inom OECD på 90-talet och var ganska nära att lyckas, så har man upprepade gånger misslyckats. Och det beror bland annat på att det typiskt sett har funnits olika intressen i den kapitalexporterande och den kapitalimporterande världen. Så det har inte gått att komma överens om någon form av gemensam skyddsnivå. Och därför har man istället löst det här på bilateral nivå från och med 60-talet och framåt, vilket gör att vi idag sitter med typ 3500 bilaterala traktat som ser ungefär likadana ut, men som är helt olika formulerade om man sätter sig ner och tittar i detalj liksom, som jurist på hur de olika bestämmelserna ser ut.
Ja, jag tänkte att vi skulle komma in lite på de materiella reglerna. Vilka är liksom de grundläggande principerna i investeringsskyddet som man avser att införa TTIP?
Det är ganska enkelt egentligen. Om man, för den som kommer utifrån och tittar på det här systemet, så är det nästan alltid så att man blir chockad över hur lite reglerat det är. En typisk bit, oavsett om den är skriven på 60-talet eller på 90-talet, ser ungefär likadan ut och har typ 10-12 regler. Varav en handfull är liksom de viktiga materiella skyddsnivåerna. Och de ser också mer eller mindre likadana ut, eller ganska likadant utformade i alla fall. Den allra viktigaste, heart and soul brukar man säga, av alla investmenttraktat är expropriationsförbud i någon form. Det var nästan så det började då, när det här systemet inleddes på allvar, så var det framförallt direkta expropriationer man ville undvika. Det är väldigt ovanligt idag att en stat i princip rätt upp och ner säger nu ska vi nationalisera hela industri X, eller nu tar staten över det här kontraktet. Det finns ju en del fall, Yukos är ju ett ganska bra exempel, och Venezuela har ju gjort en hel del energisektorn i modern tid, och även Zimbabwe har hamnat lite i problemen. Typiskt sett så är inte det här så problematiskt längre, utan nu handlar det ofta om indirekta expropriationer. Det vill säga åtgärder som har liknande verkan som en expropriation, fast är lite mer snyggt utförda och tar längre tid och sker genom flera olika typer av åtgärder som samverkar för att i praktiken uppnå en expropriation. Men båda de här typerna vill man ju såklart förbjuda i investeringstraktat. Men det är viktigt att poängtera att en expropriation som sådan, precis som under svensk rätt och i nästan alla civiliserade jurisdiktioner tror jag, inte förbjudet som sådan, utan det är kompensationsnivån som är det intressanta. Man får ju, typiskt sett får man ju, beroende på vad man har kommit överens om, expropriera även utländska investerares tillgångar om man har tillräckligt goda skäl och om man betalar för sig. Och hur mycket man ska betala är en sån här klassisk sitsfråga som har gått genom investeringsrättens historia. Men det är väldigt svårt att visa expropriation rent bevismässigt. Man måste oftast visa att man i princip har blivit av med rättigheten eller tillgången i fråga helt och hållet. Och därför är det egentligen den som heter Fair and Equitable Treatment, FET, som också finns i nästan alla investeringsskyddstraktat. Den klausulen är idag där liksom striden ofta står i praktiken. Det är oftast där man vinner eller förlorar sitt mål. Och det är en väldigt vid standard där man i princip utgår att världsstaten måste se till att investeraren blir treated fairly and equitably, vad det nu innebär. Och här kommer skiljeförfarande in, för att här finns det såklart en otroligt stor rättsbildning. Som att det här är en öppen standard så måste den tolkas. Och därför har man sällan så mycket nytta av klausulen som sådan, utan man får titta på rättspraxis. Sen finns det nästan alltid en handfull andra standarder också som kan komma att bli aktuella. Diskrimineringsförbudet är ett sånt, att man ska inte behandla sämre än inhemska investerare. Och sen brukar det också innehålla en väldigt speciell klausul som heter Most Favored Nation, mest gynnade nationer, den svenska översättningen. Som kommer från handelsrätten egentligen, från handelstraktat. Och innebär att om stat A och stat B ingår en traktat som innehåller en MFN-klausul, så ska de också kunna förlita sig på alla traktat som stat A och stat B har ingått med stat C, om det är mer fördelaktigt för den som åberopar det. Så man ser till att man liksom höjer lägsta nivån på ett sätt och kan hoppa till andra traktat för att få mer fördelaktiga regleringar. Och sen givetvis då, så innehåller den överväldigande majoriteten av alla investeringsskyddstraktat rätt till tvistelösning. Nästan alltid i form av skiljeförfarande i någon form.
I USA har ju för avsikt att inkludera någon form av tvistlösningsmekanism i TTIP-avtalet. Och här har den så kallade ISDS-mekanismen diskuterats som ett alternativ. Vad innebär ISDS egentligen?
Jag ska ärligt säga att jag inte visste vad ISDS var, en vedertagen förkortning, fram tills TTIP-diskussionen drog igång på allvar. För det är ingenting som förekommer i den akademiska debatten på något sätt. Utan då pratar man om investment arbitration eller investment treaty arbitration eller något liknande. ISDS står ju för Investor State Dispute Settlement och är väl egentligen en vidare sätt att uttrycka ungefär samma sak. Och innebär att då, till skillnad från diplomatiskt skydd som jag pratade om i den historiska bakgrunden när man var beroende av sin hemstat, så ger ISDS investeraren en direkt folkrättslig aveny gentemot sin världsstat att stämma den staten och att själv få äga talan gentemot den staten. Det här är då i kontrast dels till diplomatiskt skydd som man av olika skäl inte har varit så förtjust i som investerare, och dels till att stämma världsstaten i världsstatens egen domstol, vilket ju annars typiskt sett är det man har att tillgå. Det är inte alltid heller så attraktivt om man upplever att en världsstat som man har haft problem med trilskas på olika sätt Och det är nästan alltid så att man tar inte till den här tvistlösningen förrän ens affärsrelationer är helt förstörda för all evig framtid. Och då har man inte en särskilt god relation till staten, och då vill man inte processa inför den statens domstol på den statens hemmaplan. Och därför så har man sedan 60-talet gett investerare möjligheten att direkt ta till skiljeförfarande gentemot värdstaten. Och det är rent processuellt så skiljer det sig inte så mycket från de kommersiella skiljeprocesserna som vi studerar på juristprogrammet. Det är, om man bara sitter under själva tvisten så påminner det väldigt mycket om en vanlig kontraktuell tvist i en internationell affärsrelation. Förutom då att det är traktat som ligger i botten och det är statens folkrättsliga åtaganden man prövar egentligen.
Hur utses skiljemännen och vilka processregler annars? Du nämnde lite här, men...
Det här är livsfarligt att fråga mig om, för det här är precis det jag ska skriva min avhandling om. För att det finns egentligen två typer av olika system. Dels finns det ICSID, som står för International Center for Settlement of Investment Disputes, som i väldigt stor utsträckning är en produkt av den här treatification-processen på 60-talet när man började kodifiera investeringsrätten för att man upplevde att diplomatiskt skydd inte var tillräckligt. Det är kopplat till Världsbanken, som också är en av de här institutionerna som växte upp då efter andra världskriget. 1965 så kom man överens om en konvention som la grunden för ICSID, som är en helt processuell konvention för att tillhandahålla instrument för att lösa tvister mellan investerare och världsstater. Och ICSID kom till med det uttryckliga syftet att avpolitisera de här tvisterna och flytta dem från politiska och diplomatiska arenan till den juridiska arenan. Sen så startade man också ett center i anslutning till den här konventionen som ligger under Världsbanken men som administrerar de här tvisterna. Men det rör sig om skiljeförfaranden och är allt väsentligt väldigt, väldigt likt en vanlig kommersiell tvist. Men det finns också icke-ICSID-tvister som är kommersiella skiljeförfaranden egentligen, eller snarare är regler som är utformade för tvister mellan kontraktuella parter men som också används på traktatstvister. Där är Stockholms Handelskammarets skiljedomsinstitut, SCC, störst i världen efter ICSID på att administrera den här typen av tvister. Och deras regler används ganska ofta. Jag tror att det finns ett 60-tal sådana här stora tvister som SCC har varit inblandade i på något sätt. Så finns det också UNCITRAL-reglerna som finns under det. Är skapade av FNs handelsrättskommission, som också egentligen är skapade för kontraktuella tvister men som väldigt ofta används på folkrättsliga tvister. De här olika brukar man kunna välja mellan som investerare. För här finns det en väldigt viktig teoretisk distinktion mellan en kontraktuell tvist och en traktatstvist. För ett vanligt skiljeförfarande så kommer man ju överens i ett kontrakt om att om vi har några problem, om det blir någon tvist, då ska vi slita den enligt reglerna X. Så skriver man i det kontraktet och så skriver man under. I en investeringstvist så är det typiskt sett så att investeraren har ingen direkt relation, ingen kontraktuell relation till sin värdstat. Och då funkar samtycket i skiljeförfarande på ett lite annorlunda sätt, eftersom att man inte kommer överens på förhand om hur man ska lösa en tvist. Och då har man löst det på så sätt att man anser att när staterna ingår i investeringsskyddstraktatet så lovar de unilateralt och oåterkalleligt att bli part i ett eventuellt skiljeförfarande. Så stat A lovar alla investerare i stat B att om ni har några problem så kan ni gå till skiljeförfarande och vice versa. Om man då är en investerare från stat B så kan man påkalla skiljeförfarande inom ramarna för det löftet som stat A har utlovat. Och då har man ett samtycke till skiljeförfarande, då har man en skiljeklausul egentligen. Så att det är någon slags asymmetrisk konstruktion, att man har ingen direkt relation. Men staten lovar och när investeraren tar upp det löftet, då har man fått ett samtycke. Och det innebär att staten kan ju såklart välja vilken typ av löfte man vill avge, hur ramarna ser ut för rätten till skiljeförfarande. Och då är det ganska vanligt att staten säger i traktaten, eller staterna i traktaten, säger att vid en eventuell tvist så kan vi lösa det antingen genom ICSID eller UNCITRAL eller SCC. Och sen ger man investeraren lite valfrihet. Och sen så är det investeraren som styr processen genom att påkalla enligt ett visst regelsystem som man då av ett skäl eller annat tycker är mer lämpligt. Och så måste staten inrätta sig efter det, för att staten har redan underkastat sig detta genom att skriva på traktaten i första början. Och därför så utses ju skiljemännen då i enlighet med det regelverk man har valt. Så att det kan skilja lite grann. Men generellt sett så ser det ut som en kontraktuell tvist. Det vill säga det allra vanligaste är att man utser sin egen skiljeman. Investeraren utser en skiljeman, ofta redan i samband med att man påkallar skiljeförfarande. Sen har staten en viss tid på sig beroende på vilket regelverk det är att utse sin skiljeman. Och sen vill man ofta att de skiljemän gemensamt då utser en ordförande, så får man en treperson nämnd som jobbar tillsammans. Och om man inte kan komma överens om den tredje, så brukar det institut, om man har något, utse ordföranden så att säga, som ska vara den som leder skiljenämnden.
I de diskussioner som har förts då kring TTIP-avtalet och ISDS, kritikerna har idag sagt att investeringsskyddet inverkar på en stats suveränitet på ett negativt sätt. Vad tänker du om det?
Det korta teoretiska svaret är att det kan det inte alls göra. Därför att det här är ett dogmatiskt svar, det är jag väl medveten om, men när en stat skriver under en sån här traktat och underkastar sig ett antal materiella skyddsnivåer som man ska upprätthålla gentemot utländska medborgare, och när man underkastar sig att gå till tvistelösning om man påstås inte hålla sig till de här reglerna. Vad man gör då som stat är ju att man utövar sin suveränitet. Ett av de absolut viktigaste utflödena av staters suveränitet är att man får bestämma över vad som händer på sitt eget territorium. Och om man då väljer att skriva traktat eller andra överenskommelser där man på något sätt modifierar den för att man anser att det kan finnas andra intressen, man vill attrahera investeringar, och därför skriver man bort en liten del av det som annars skulle vara suveränt. Det är liksom att utöva sin suveränitet, och därför är det lite av en teoretisk kullerbytta att säga att det kränker vår suveränitet att vi måste hållas till ansvar för avtal där vi avsäger oss vår suveränitet. Det är det korta svaret, men jag misstänker att det inte riktigt är det man pratar om i nyhetssammanhang. För att vad det innebär i det enskilda fallet är ju att man som stat kan hamna inför skiljeförfarande därför att man har gjort någonting som stat som man själv tycker är ett legitimt syfte. Man har gjort någon form av reglering i någon sektor, eller man har återkallat någonting som man tyckte var för fördelaktigt, eller man har på något sätt valt att lagstifta eller agera i sin offentliga kapacitet på ett sätt som man upplever som legitimt, och sen får man en stämning på halsen. Och det är ju såklart politiskt känsligt. Men då får man kanske gå in och skruva lite grann på vad är det man ska åta sig, hur ska traktaten se ut, och ska vi kanske se till att vi har undantag för sektorer som vi tycker är extra viktiga och så vidare. Och det är väl inom ramen för det som diskussionen sker nu för TTIP, att man inser att vi tidigare har ingått en massa investeringsskyddstraktat. Sverige är redan part i 67 sådana här bilaterala investeringsskyddstraktat. Och så har man börjat inse vad det är man egentligen har åtagit sig. Och i ljuset av det så ser man nu en chans att när vi har ett sånt här stort avtal med USA som en stor part, så ska vi försöka att liksom göra det rätt. Och skruva lite i det materiella skyddet så att vi känner oss mer nöjda med vad det är vi åtar oss.
Den svenska staten har inte stämt av ett företag för investeringsintrång. Men däremot så har ju svenska företag haft framgång utomlands. Kan du berätta lite om de här tvisterna?
Det är nog någonting som många missar, tror jag. Att vi har varit ganska flitiga i att använda investeringsskyddsavtal för våra svenska investerare, men att Sverige inte har varit på svarande sidan. I någon känd tvist, ska vi säga. Jag har svårt att tänka mig att det hade hållits hemligt i och för sig om Sverige hade blivit svarande part. Men det finns några fall från 90-talet att svenska investerare vann som är lite av perifert intresse. Däremot finns det en jättestor tvist nu som jag, om jag får göra skamlös reklam för mig själv, skriver en analys av i senaste JT som kommer ut typ nu i oktober. Därför att det har helt försvunnit från den svenska nyhetsagendan att det är två svenska investerare som i en tvist med Rumänien har vunnit 250 miljoner euro exklusive ränta. Och räntan tickar på ganska mycket och gjort ganska länge, och det är ett ganska stort belopp, så att det kommer nog bli några miljarder kronor som de nu försöker att driva in då mot den rumänska staten. Och det här har liksom inte ens varit en notis i Dagens Industri, att svenska investerare har vunnit miljardskadestånd mot ett annat EU-land, vilket ju egentligen är ganska känsligt för många. Och det gick till så här. Det är två bröder som från början är från Rumänien men som flyttade till Sverige på 90-talet och började göra affärer i Sverige och fick svenskt medborgarskap. Och sen i takt med att Rumänien började liberalisera sin ekonomi i slutet av 90-talet så gjorde de ganska stora investeringar i eftersatta regioner i Rumänien. Och då sa rumänska staten att nu måste vi attrahera investeringar här i nordvästra Rumänien eller vad man kan tänka sig varit. Och gjorde det därför väldigt fördelaktigt för utländska investerare att komma dit. Det var lägre skatter och väldigt liberala regleringar ett tag. De byggde upp fabriker för att producera dryck primärt, läsk och annat. Vilket de blev väldigt framgångsrika med och gjorde. Med stor vinst då, eftersom att de hade ganska goda förutsättningar. Men i början av 2000-talet när Rumänien skulle börja gå med i EU och anpassa sin lagstiftning efter EU-rätten så upplevde man, rätt eller fel, från Rumänien och eller från EU-kommissionens sida, och det är lite det här man bråkar om, att de här reglerna var för generösa och i princip innebar statsstöd, vilket det finns ganska stränga regler inom EU-rätten mot. Och därför så behövde man återkalla de här för att vara i enlighet med EU-rätten inför EU-inträdet då. Vilket man ser det mera gjorde till otroligt stor skadestånd, påstår då de här svensk-rumänska bröderna. Så då stämde de svensk-rumänska bröderna Rumänien under den svensk-rumänska bitten och hävdade att det här strider mot era åtaganden under investeringsskyddstraktaten. Och så vann man ett stort tvist för några år sedan bara. Men vad som är intressant här, och som är det som jag tar upp i min artikel, är att här fick vi en ganska intressant krock mellan EU-rätten och investeringsrätten, som nu pågår i flera parallella tvister. Och det här var den första som har gått hela vägen till dom och som nu ska verkställas. För EU-kommissionen inträdde i processen som en slags icke-partsinlaga och hävdade då i princip det jag just beskrev, att det här strider mot EU-rätten. Rumänien har bara gjort vad de är tvingade att göra enligt EU-lagstiftning, och det vore absurt om de skulle behöva betala skadestånd till en annan EU-investerare bara för att de följer EU-rätten. Och la man till, om Rumänien ändå skulle förlora så kan de inte betala det här. För om de betalar tillbaka pengarna, då är det i sig olagligt statsstöd. Och då kommer vi från kommissionens sida att driva fördragsbrottstala mot Rumänien, för då har de liksom gjort samma fel en gång till. Och där sker nu den stora striden, för att nu håller man på att försöka få den här domen ogiltigt förklarad, och EU-kommissionen är inne och uttalar saker till höger och vänster och utfärdar injunctions mot Rumänien. Och Rumänien är förmodligen inte så glada över att de ska behöva betala miljarder av skattepengar till ett rikt EU-lands investerare. Att det är en väldigt spännande tvist där det alltså är svenska investerare som har dragit igång hela cirkusen, och det flyger helt under radarn på den svenska nyhetsdiskussionen. Trots att man nu har börjat uppmärksamma de här tvisterna i TTIP-diskussionen så är den här domen fortfarande helt okänd, vilket jag tycker är märkligt.
Ja, du nämnde ju Vattenfalls stämning mot tyska staten. Det har varit ju två tillfällen som jag förstått det. Alltså det är en som pågår nu och sen är det ett som är avslutat.
Mm.
Vad kan du berätta om dem?
Det är lite intressant eftersom att de är båda två grundade inte på en bilateral traktat utan på den som på svenska heter energistadgan, Energy Charter Treaty, som är ett av få multilaterala eller regionala försök att etablera investeringsskyddstraktat. Det är egentligen en mycket större traktat som berör energifrågor i vid bemärkelse, transitfrågor och handelsfrågor och annat. Men där det finns ett kapitel om investeringsskydd. Jag tror det är typ 45-47 länder som har i partet i den här. Där man då åtar sig att se till att investeringar i energisektorn ska vara stabila. Och det är på den som Vattenfall har grundat och inte på en svensk-tysk bit, för det tror jag inte finns någon. Och den första tvisten gällde kolkraftverk i Hamburg. Men är lite svår att prata om för att den förliktes. Och det är ingen egentligen som vet under vilka förutsättningar. Kärnkraftvisten är ju väldigt uppmärksammad. Och nu bara förra veckan, eller om det var i helgen, så kom det ju fram att det är rätt mycket pengar dessutom. Jag tror det är 4 miljarder euro eller någonting som Vattenfall har stämt på. Och jag har inte läst några inom, men generellt sett så är det så att det var efter Fukushima som Tyskland i princip på en femöring vände och sa okej, nu ska vi stryka all kärnkraft här. Inom 10 år ska all kärnkraft vara borta, så här kan vi inte ha det längre. Och så började man inleda åtgärder för att fasa ut kärnkraften. Och då stod ju Vattenfall där med otroligt stora investeringar som de hade gjort under vad man då hävdar är antaganden som de hade goda grunder att göra från tyska regeringen på att det här kommer att betala tillbaks. Det här kommer ni att tjäna på över tid, för vi kommer att ha kärnkraft länge. Och så upplever man då från Vattenfalls sida att nu har det här plötsligt vänt på ett sätt som helt och hållet strider mot våra förväntningar. Och då skulle jag kunna föreställa mig att man framförallt argumenterar utifrån den här fair and equitable treatment-klausulen och hoppas på så att få ersättning.
All right. För att avrunda då så tänkte jag fråga om EU vidtar några särskilda åtgärder då för att få bukt med sådana saker som man har sett att det finns problem med tidigare.
Alltså, det här blir nästan på metanivå, för ett av problemen med det här, och där kritikerna ofta skjuter in sig på, är ju att vi vet inte det riktigt. Precis som i alla mellanstatliga förhandlingar så har man ganska dålig insikt som enskild väljare i vad ens företrädare håller på med bakom dörrarna, eftersom att det oftast är, eller nästan alltid är stängt när man förhandlar mellan mellanstatliga avtal. Det skulle inte gå att komma överens om någonting om man var tvungen att gå, liksom, gå tillbaka till sina väljare varje gång man skulle förhandla ett avtal mellan en traktat mellan stater. Men med det sagt så har man varit ganska transparent i TTIP-diskussionerna. Man har bland annat pausat frågan om huruvida man ska ha med ISDS överhuvudtaget för att ha en public consultation där man har satt för hela förhandlingen på paus, och så har man ställt massa frågor till allmänheten. Och så har man fått typ 130-140 000 svar, tror jag, som man nu då håller på att kamma igenom hur fan man ska lyckas med det.
Det är både privatpersoner och...
Absolut, och mycket intresseorganisationer om man ska välja, mycket NGOs och så här som har haft synpunkter. Men också ganska mycket privatpersoner, jag tror att från, bara från Sverige var det 250-300 svar.
Näringslivet också. Alltså
absolut, länder, ja. Och det är ju, det kan man ju känna som forskare lite ibland, att det här blir ju onödigt låst ibland, att det blir liksom någon slags näringsliv mot NGO i nästan alla frågor, fast det inte nödvändigtvis behöver vara det, för att det finns ju ganska många nyanser och mellanlägen mellan de här extrempositionerna som man ofta antar. Men så, sen så finns det ju också ett förslag på ett avtal mellan EU och Kanada, CETA-avtalet, som i alla fall förr var tänkt att vara någon slags mall eller hänga ihop med TTIP, att de skulle vara ganska likadana. Och där kan man ju se i förslaget vad man har kommit överens om. Och väldigt kortfattat så kan man ju säga att man har i den materiella delen bestämt sig väldigt tydligt för att detaljreglera. Om en typisk bit innehåller 5 korta bestämmelser om materiellt skydd som sammanlagt tar upp en halv A4-sida, så är CETA-avtalet sida upp och sida ner med exakta detaljregleringar och varenda enskild liten fråga. Vad som omfattas och inte, vad som ska förstås med X och vad som ska förstås med Y. Och påminner på det sättet mer om traditionella kontrakt. Så man har försökt att stänga en del dörrar och framförallt att avgränsa skiljenämndernas mandat och inte lämna det öppet för tolkning, utan snarare ha tydligare regleringar i traktaten. Sen kan man tycka vad man vill om huruvida det är klokt eller inte att försöka reglera, men det är i alla fall ett sätt man har valt för att försöka möta kritiken mot att skiljenämnder har väldigt mycket att säga till om.
Är det något som du skulle vilja ta upp som vi inte har snackat om nu?
Dels vill jag ju, när jag har chansen, göra lite skamlös reklam för det mastersprogram på Uppsala universitet som jag och min handledare Kai Hober har, och även en del andra lärare både på Uppsala universitet och utanför, som sysslar utslutande med investeringstvister. Vi har ganska många utländska studenter men inga svenska studenter, så jag passar på att göra lite reklam. Sen skulle jag bara rent allmänt vilja göra ett försök här som forskare att nyansera diskussionen kring TTIP, för att det blir väldigt polemiskt. Jag har själv deltagit i debatter där det blir låsta positioner väldigt snabbt, och säga att dels så är det så att det här systemet och de här tvisterna är otroligt faktaspecifika och komplicerade, vilket innebär att man ska vara väldigt försiktig med att dra slutsatser utifrån vad man kommer fram till i ett skiljeförfarande och tro att det har någon slags allmän bäring på framtida frågor, för så är det absolut inte, utan det är väldigt sällan det är rättsfrågorna som avgör, det är nästan alltid bevisfrågorna. Och de här två typfallen som alltid tas upp med som exempel på att det här är ett dåligt system är ju vattenfallsstämningen som vi pratat om, och Philip Morris som har stämt Australien för att Australien försöker införa sån här plain packaging på sina cigarettpaket. Och dels är de inte avgjorda ännu, något av de målen, så vi har ingen aning vad det kommer att sluta i. Men även om investerarna skulle vinna så betyder det ingenting för någon annan investerare egentligen, för att det kommer att ske på väldigt specifika grunder i sådana fall. Och även om det vore så att det fanns någon form av allmängiltighet i en enskild skiljedom, så finns det ju ingen prejudikatslära eller någonting i skiljeförfarandet. Så att det är inte så att det binder någon annan för någon annan tvist. Man löser bara en tvist man har framför sig utifrån de mandatparterna har givit den, och man har ingen som helst möjlighet att uttala sig om någon annan. Så jag tycker det kan vara värt att vara lite mer sansad när man skjuter ner hela systemet. Delvis också för att alla processuella system har tokmål. Det är inte så att bara för att man stämmer någon så innebär det att systemet är galet. Det kommer alltid finnas en viss mån av kontroversiella mål i alla system. Och Annette Magnusson som är generalsekreterare på Stockholms handelskammare, och därmed lite kanske av en partsinlaga som att de administrerar många sådana här tvister, hon brukar säga i den här diskussionen att att hålla på och gapa på att tvistelösningen är fel. Vi måste slänga ut ISDS ur TTIP för att man är missnöjd med de olika materiella skyddsnivåerna. Det är lite som att klaga på domstolsverket för att det har blivit dömt på ett visst sätt i ett enskilt brottmål. Liksom. Det är mycket bättre att vi är inne och skruvar i brottsbalken och justerar de materiella reglerna än att vi slänger ut domstolsverket och säger ingen mera domstolstvistelösning. För tvistelösningen är till syvende och sist bara ett sätt att driva igenom de materiella reglerna. Jag tycker att det kanske är där diskussionen borde ligga. För där finns det legitima skäl att vara kritisk mot hur systemet har sett ut hittills.
Och slutligen, varför ska man följa utvecklingen kring TTIP-avtalet?
Politikersvaret är ju att för att TTIP är så otroligt viktigt vad gäller de ekonomiska konsekvenserna det kan få på våra respektive ekonomier. Men nödsvaret från mitt håll är ju för att det är ju, det här är första gången de här frågorna har kommit upp på agendan och nu har man chansen att från scratch med väldigt sofistikerade avtalsparter, både i USA är ju väldigt liksom framstående ekonomier med duktiga jurister. Nu ska de skriva ett avtal från första början och vi har ganska mycket insyn som enskilda och det gör att man kan vara med och faktiskt både påverka och följa passivt hur man ska utforma tvistelösningen i den internationella investeringsrätten. Jag tycker det är sjukt spännande.
Tack för din medverkan, Joel.
Tack så mycket.
Det var allt från JP Diskuterar för den här gången. Om ni vill veta mer om juridisk publikation så kan ni kika in på vår hemsida juridiskpublikation.se. Ni hittar oss även på Facebook. Jag som gjort det här avsnittet heter Niklas Hörgen och jag tackar alla er som har lyssnat.